Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag tänkte börja den här podden med några visdomsord.
Ah, it's a good day. Advice for the day? Life is like a penis. Sometimes it's up, sometimes it's down. It's not always hard.
Life is like a penis. Sometimes it's up, sometimes it's down. Not always hard.
Nej, ibland är det faktiskt rätt härligt. Som för oss just nu. Och du är nyss hemkommen från London. Och jag är så sjukt nyfiken. Det är faktiskt så roligt när vi ska podda. Mm. När du har gjort något speciellt. Eller när jag har gjort något speciellt. Mm. Som man är så här uppfylld av och vill höra eller vill berätta. Och du har varit i London med Benjamin och sett ABBA. Och jag är så sjukt nyfiken.
Åh, nej men alltså Sofia. Det var en upplevelse.
Börja från början. Resan. Först, jag vill ha betyg, så 1-10 betyg.
Ja, men det började med att Benjamin skulle frågade mig, vill du följa med mig till, det här är ju så gulligt för det första, mm. att han frågar sin mamma. Vill du följa med mig till London, mamma? Jag tänkte ju se Swedish House Mafia och bara hänga där. Se ABBA Voyage. Och jag bara, åh, söta du. Så gulligt han frågar mig, inte sin, liksom, sina kompisar. Och så kunde jag då inte följa med och se Swedish House Mafia, för då hade jag show själv. Men jag kunde komma efteråt. Så jag kom efteråt. Så Benjamin åkte dit. Och för er som inte vet det då, så är Sebastian Ingrosso Benjamins kusin. Så att det är ju hans...
Det var tre personer i Säffle. Faktiskt Gösta, Inga-Britt och Sven. De visste inte det, men resten av svenska folket visste det.
Det är faktiskt inte alla som
vet. Nej, det är sant.
Nej. Men, och det är väldigt häftigt med Swedish House Mafia. För att de la ju
ner... inte de av? Ja, precis. Mm.
De la av. Och sen... Nu träffade jag Sebbe i London, eller Sebastian.
Som man säger när man är kompis, Sebbe. Sebbe.
Eller, jag har faktiskt passat honom när han var liten. Alltså,
jag har bytt blöjor säkert.
Nej, jag lärde känna Sebastian när han var 2. Mm. Så kom jag in, för det var då jag började jobba med Emilio och Vito. Och Vito Ingrosso är då pappa till Sebastian Ingrosso. Och Marie Rein som är min kompis. Och sen passade jag Sebastian när han var liten ibland, för att jag älskar barn och han var så gullig. Och han brukade följa med oss på turnén. Och... Så att för mig är det så här, det har varit häftigt att följa den resan. Och jag kommer faktiskt aldrig glömma när... Oliver tror jag var att berätta för mig att men Sebastian, vi ska gå och kolla på Sebastian på Münchenbryggeriet. Han ska spela där, han är DJ och det kommer vara liksom flera tusen personer. Och jag bara, va? Vadå flera tusen personer? Vi tittar på en DJ.
Var det den personen, eller vad säger, var det då på den tiden som det hette diskjockey i min värld?
Ja men typ, jag bara, klabbe. Vem?
Jausa.
Och jag kommer aldrig glömma när jag stod på Münchenbryggeriet och det var... Alltså det var så mycket folk och det var så hype och Sebbe spelade och man bara, nej men alltså han är jättestor. Och sen efter det kom ju Swedish House Mafia och hela grejen. Så att det har ju varit en resa i sig. Men som sagt, de slutade för några år sedan och så kom pandemin och så började de om igen. Och nu då borde jag veta vad det heter, men de spelade på någon stor arena i London. De är på världsturné och har ju liksom sålt ut. Och de spelar ju då för minst 20-tals tusen personer.
Får jag fråga en så här riktig pensionärsfråga? Mm. För jag outar nu att jag inte har så bra koll på DJs. Men vad är det för DJs de har väl inte alltid gjort egen musik. De tar väl andras musik och liksom mixar ihop. Eller vad är det egentligen de gör?
Alltså Swedish House Mafia har ju skrivit fan.
De har gjort egna låtar. Men alltså typ när de börjar, var det liksom inte egentligen DJ:ns roll från början? Alltså om vi backar bandet till Klabbe, då hade man ju, ja, det här är två hitlåtar och så gör man en rolig, bra mix mellan de här två och kanske en egen version av den. Mm. Men sen har det liksom höjts till massa olika nivåer. Alltså på riktigt genuint vet jag inte.
Nej, och nu, jätteroligt att du intervjuar mig som att jag är house-expert, men absolut. Sofia sitter här med mikrofon i handen och bara, jag vet inte. Och så lämnar hon över mikrofonen till mig.
Berätta, hur fungerar det?
Nej, men det blev ju en tid då housemusiken blev väldigt stor. Och i och med att Oliver, min son, började med att jobba med Tim Avicii, eller jobba, de gick i samma klass, var bästa kompisar. De satt hemma och han fick någon DJ-utrustning och de satt och körde. Man visste inte riktigt vad det var. Då var det som du sa, man mixade låtar.
För det som typ Tim Avicii var och David Guetta och alla de där mega, det är att de har gått från att mixa låtar till att göra egna låtar, till att bjuda in gästartister som blir... Så att de är ju mer artister än DJs nu för tiden.
Jo, men nu är ju de enorma stjärnor, trots att de kan fortfarande vara lite privata. Mm. Alltså om man är, nu förstår
det, finns
jag
ju någon som har så här mushuvud på sig. Jag vet inte vad de heter. Ja, det finns en typ, nu hittar jag bara på, jag kommer ihåg, Deadmau5, alltså kid som klipper ihop det här, skrattar jag väl nu, men det finns en DJ som har som Masked Singer, ja, har ett musansikte på sig för att vara totalt anonym, och han är också superstjärna, DJ superstjärna, men han har en dräkt på sig så ingen ska känna igen honom.
Ja, nej, men nu skäms jag så mycket, för att vi pratade ju sist om han, den här stora DJen som har gjort, där Benjamin sjunger, de har gjort en låt tillsammans. Jag kommer inte ihåg.
Det känns som att vi är ute på sjukt djup vatten nu, Pernille.
Ja, men han är ju också han bär alltid hoodie, ja, och typ så här, som vi hade under corona.
Ja, ansiktsmask.
Ja.
Nej, men vi pratar ju om Hoja, det här Norrlandsbandet också, som hade så här skidmask. Ja, det är fler som har gått på mig som bara, hörru, det heter inte Hoja, det heter Hoja. Så att det är viktigt att man säger O istället för O där.
Hoja. I vilket fall som helst så...
Vi lämnar DJ-världen nu, känner jag.
Nej, men jag måste ändå förklara slut. Att de har skrivit fantastiskt mycket låtar. Och Benjamin var där och tittade på Swedish House Mafia, sin kusin. Och han var ju så stolt så att han... Och han stod och grät och han sa att det var väldigt, väldigt fint också. För att innan de spelade We're gonna save the world tonight, så hade Axwell ett jättefint tal där han då påpekade det hemska som händer i Iran, och med alla kvinnor som kämpar då för sin rätt att slippa bära
burka.
Ja, och allt det här att folk i protest klipper håret och det hemska som händer, att militär och polis liksom uppenbarligen dödar oskyldiga människor. Det är fruktansvärt. Och då höll han ett jättebra tal om det och liksom uppmanade världen att reagera. Och så spelade de den och det blev tydligen såklart blev jättestarkt liksom. Så att Benjamin sa att det var inte bara att man stod där och var stolt över sin kusin och över det som Swedish House Mafia har skapat för svensk musik och hur många det är som sluter upp och vill se deras, och det var en fantastisk show, jag såg bilder, det var ju så mäktigt, det är sån ljusshow och det är sån, ja, nej, det går inte, det var väldigt, väldigt fint också.
Men apropå just det som händer i Iran, jag såg något klipp på... Nej, men det var någon som hade skrivit så här, exempel, så här är det fast i Iran. Och så hade de tagit så här, gjort tidningsrubrik, så här, Lunds universitet, ja, så många studenter är skjutna, de är fångna i garaget, de kommer inte ut, de har, du vet, och man bara... Först när man såg det, vadå Lunds universitet? Vadå? Vad hände? Vad hände? Vad fruktansvärt. Och så bara, nej, men det här är ju dagstidningarna i Iran.
Tänk dig
på... Nej, det är inte dagstidningar, för det står säkert inte så. Du når inte, nej, det mörkas så mycket, men det är verkligheten, ska jag säga.
Gud ja, som att militär och polis bara går in i Lunds universitet och låser in alla eleverna och sen skjuter dem. Nej, men det är vidrigt det som händer, och det är väldigt viktigt att vi agerar. Och eloge till Carola, som har varit otroligt aktiv, har jag sett på sociala medier. Varit med och protesterat och manifesterat, och jättebra, och spread the world. The word, det är det vi kan göra.
Ja, det är det vi verkligen kan göra. Mm. Men du, berätta, nu, vi lämnar faktiskt det, för att jag är så nyfiken på ABBA nu, så jag knappt kan... För att jag har då hört flera, tänkt lite ärligt nu, så tänker jag så här, hur bra kan det vara? Vi kan ju vår ABBA, och man vet att det är liksom fejk. Figurer som står där. Dras man ändå med? Är det en cool konsert?
Ja, men det de har lyckats med ABBA Voyage, det är ju att man får inte filma inne på arenan under showen. Mm. Vilket gör att det har lagts ut väldigt lite på sociala medier, så man kan liksom titta hur det är. Så när man satt och man kom till den här arenan, och vi hade ju VIP, så det var ju väldigt häftigt. Jag har fått merch, jag har ABBA Voyage-jacka och ABBA Voyage-tröja.
Oh my god, julklapparna är klara.
Nej, men det var så häftigt. Och stod där även med svenska teamet som har varit med och tagit fram det här och jobbat på det här så länge. Och det har kostat orimliga pengar. Och det finns faktiskt, man kan googla, så kan man se när de gick in, alla Anne-Frid, Agneta, Benny och Björn, och gjorde då, de har ju stått och filmats, så att de har filmat deras, så de pratar i showen, så pratar de här avatarerna med deras riktiga röster idag. Sen ser de ju yngre ut. Och när de skulle filma det här och spela in det här, så var de tvungna att raka av sig skäggen, både Björn och Benny. För att det går inte annars att göra de här figurerna. Och det tyckte Björn, det finns på om man googlar på YouTube, jätteroligt när Björn säger att det var fruktansvärt att raka av sig skägget. Men nej, det första som händer, vi kommer in i den här arenan, man vet ingenting, och det är en enorm, man sitter 3000 pers, och sen börjar det, och så plötsligt så står ABBA på scenen, och jag bara, alltså att det bara, tårna bara rann.
Är det sant?
Ja.
Alltså man började gråta.
Ja. Det, nej, men det blev så emotionellt, och jag bara kände, men jag förstår.
Hur långt ifrån, eftersom du sitter på en VIP, hur långt ifrån är du där du tycker att de står liksom?
Vi satt på sittplatser, och då sitter man en bit ifrån. Sen kan du stå mitt på, som ett dansgolv nedanför. Så du kan välja om du vill ha ståplatser och vara liksom väldigt in the middle of
it. Hur verkligt ser det ut?
Jätteverkligt skulle jag säga. Det ser ut som att du är på en konsert och ser folk på långt håll, för de står på scenen alla fyra, och sen ser du på storbildsskärmar att de är också. Och det är jätteverkligt. Och sen har de ett liveband som spelar varje kväll också till. Så att du får verkligen en livekänsla, måste jag säga. Samtidigt som absolut så fattar du att det inte är dem. Men hjärnan har svårt att förstå ändå att...
Gud vad häftigt. Alltså då kan man ju damma av alla. Du kan se liksom Jimi Hendrix, James Joplin.
Ja, nej, men det är
förlåt, alltså. Jag måste säga. Janis Joplin eller Amy Winehouse, Kurt Cobain. Du kan ju se alla. Michael Jackson. Du kan bara damma av dem.
Ja, nej, men alltså det är ju lite läskigt, för att man blir ju så här, men i framtiden behöver vi inte åka på turné. Eller vi säger jag. Nej men precis.
Musiker, du behöver inte åka på turné.
Jag behöver inte åka på turné med mitt hybrisgäng, utan vi bara skickar ut våra liksom vad heter de? Avatarer. Ja. Men jag fick också höra hur otroligt dyr den här showen är, jag tagit fram. Alltså det kostade, jag kan inte säga exakta summor, men typ miljoners pund per minut per avatar, för att de ska liksom, det har kostat att ta fram de här. Det är en otroligt häftig grej.
Nu cashar de in, va? Så att jag tror nog det kan gå på plus det där.
Ja, absolut. Och jag säger, är ni i London och vill göra de här grejerna, Madame Tussauds och gå på musikaler, absolut boka in ett besök, för det är otroligt. Det är en häftig upplevelse, absolut.
Jag såg dig i Nyhetsmorgon när du pratade om Tingeling. Det var du och Edvard och Selén som satt där. Och det var så roligt. Så roligt så jag faktiskt tänkte spela upp det klippet nu.
Men Tingeling då, det är en ganska odräglig figur.
Ja.
Hon är svartsjuk och jag har ju förstått att i originalbeskrivningen så är hon ju så, alltså hon är så liten som kan vara en tanke i huvudet samtidigt.
Mm, jag är typecastad. Det är exakt jag. En liten människa som bara kan ha en tanke i huvudet samtidigt. Det är jag.
Jag håller inte riktigt med.
Nej, inte
jag
heller.
Nej, men alltså, det var så roligt. Alltså, det är så att du bara fann det direkt. Och för er som inte har koll på vad typecasting är så kan ju du berätta det.
Ja, men det är ju typ när man är typecastad. Det betyder att man har fått rollen för att man har exakt de egenskaperna som rollen kräver. Och jag bara kände så när hon sa så här, men Tingeling, det är en väldigt liten, hon är väldigt, väldigt liten och har en liten hjärna som bara plats för en sak i taket. Jag bara, men det är ju jag.
Så roligt. Alltså, och jag ser fram emot, det är så många i min närhet som har pratat om den här föreställningen som säger att den är så rolig. Så att jag ser verkligen fram emot det. Men apropå roligt på tv så hamnar jag också framför ett klipp. Det var en fransk tv-show. Jag vet inte om du har sett det här klippet, Pernilla. De bjöd alltså in i den här franska tv-showen ett gäng personer. De är säkert 10-12 pers kanske, som har ett väldigt annorlunda skratt. Och då bara bjöd de in dem och så fick de sitta där bredvid varandra och sen så var det någon som började och sen så började alla skratta. Jättekonstigt. Vi har ju alla någon kompis som skrattar. Ja, men vi har typ Lisa och Jessica, de skrattar ju väldigt högt.
Ja.
Laila Bagge också. Ja, men det är inte så roligt kanske, de är mer höga i sin volym. Men jag tänkte vi skulle lyssna på.
Man blir väldigt glad av folk som inte skrattar affekterat högt. Ja. För det ska jag säga med både Jessica och Lisa som är i min närhet, att man blir väldigt glad av att umgås med dem för att det är så befriande.
De har lätt till skratt. De har lätt till det höga skrattet. Mm. Jättekul. Men nu ska vi lyssna på hur låter när 10 pers som skrattar annorlunda i en fransk tv-show låter.
Y a la poule et la mouette qui s'y mettent, on est mal.
Men jag önskar att jag kunde skratta lite mer. Så här. Ibland får jag ett Scooby-Doo. Något sånt där.
Är det Scooby-Doo?
Nej, men så här, Scooby-Doo.
Nej, det är Hackspetten.
Har du hört att, vad heter hon, i Vilma i Scooby-Doo har kommit ut som gay?
Va? Hon var gay hela tiden?
Ja. Den liksom, hon är inte Daphne. Jag tycker det är lite tråkigt då. Då gör de henne då glasögon lite smartare. Hon ska vara gay.
Alltså att alla som är gay är lite smartare. Ja, kanske.
Och sen så såg jag också, jag vet inte om du såg där, du kanske har varit helt uppe i din London-trip från Fashion Week i Paris, där Kardashians har varit. Såg du den här klänningen som sprayades på?
Ja, dels har jag sett den.
Ja, men alltså, jag måste bara, innan du pratar om det du har sett, men alltså, det var så coolt för er som inte har sett det. Så alltså, den här Bella Hadid-modellen, hon går in på scenen och då har hon på sig så här, typ BH-trosor kanske.
Nej, hon hade bara trosor och så höll hon händerna för brösten.
Ja, bara trosor. Och sen så tänker man, vad är det här kanske? Och så kommer hon fram och börjar spraya som en målarspraytub som då, när det får kontakt med luft, blir ett tyg. Och sen så går det fram en stylist och bara klipper upp en slit som en liten urringning och så är det klart. Alltså, det är det coolaste jag har sett.
Ja, det är faktiskt väldigt ballt. Väldigt ballt att det gick att göra och så snabbt. Och att hon, i och med att hon höll handen för ena bröstet i taget, så visade hon sig faktiskt aldrig naken. Och sen att det ser ut som att hon har en vit klänning på sig, trots att det bara är målarfärg. Mm. Jättehäftigt. Men däremot Balenciaga.
Nej, det har inte jag sett. Berätta.
Nej, men snälla. Alltså det är så här, du vet, när fashion blir som en komedishow.
Som den här Eurovision-filmen, när de gjorde en komedi om Eurovision, ja. Som var här spel. Var det så, fast i modevärlden? Eller?
Ja, men ibland kan ju modevärlden vara så här. Och man har skojat lite om att alla så här modeller på catwalk, så här, på tunga modevisningar, ska alltid se så jävla sura ut. För man får ju inte le och se glad ut, för det är inte liksom fashion. Och då har Balenciaga gjort en visning som är otroligt mörk, dark.
Ja, men är det som när det är bara så här svart och lera?
Det är bara lera. De har alltså fyllt en hangar med lera. Så bara det är så tragiskt. Och sen skickar de in modellerna. Och jag vet inte om de säger till dem innan, men det ser ut som att ni har sålt smöret och tappat alla pengar. Men de ser så deprimerade ut, de här stackars modellerna. Så går runt där i sin deprimerade... Och man bara, nej men alltså snälla.
Åh gud. Alltså, det låter verkligen som ett skämt.
Ja.
Det låter som att nu ska vi driva med hela den här branschen.
Ja.
Ja, precis när jag kom hit, vi sitter ju i Biancas lägenhet fortfarande, för Pernillas hus är inte klart, fortfarande inte. Men då satt du, när jag kom och gick igenom alla så här skisser på de olika rummen och möbler, och ja, det kommer bli helt galet fint såklart. Men vi gick igenom Teos rum, eller ni gick igenom, jag bara stod och lyssnade, och vilka material man överhuvudtaget kan ha i en tonåringsrum. Och nu hittar jag en jättekul liten grej som jag har sparat, som jag hittar på Instagram. Att gå in i en tonåringsrum är som att ta en snabb sväng på Ikea. Man kommer alltid ut med bestick, några tallrikar, flera glas och ett gäng handdukar. Precis, er. Så vilka material du än använder, Pernilla, så kommer det bli stökigt. Och du ska nog inte ta de dyraste materialen.
Nej, men det är faktiskt sant. Och det där stämmer ju verkligen. De har suttit och gamat liksom, och det bara står gamla matrester.
Ja, men det är helt otroligt. Alltså, och jag har två olika då, eftersom jag har två tonåringar hemma, eller ja, 16 och 18. 18-åring är ju så här lite pedantisk, bäddar sin säng. Det är nästan konstigt. Ja, och Lennox, då den yngsta, alltså det är helt galet hur stökigt det är. Men då är frågan, städar du i Teos rum?
Nej, men jag har ju skämt bort. Jag har ju förmåga att skämma bort barnen genom att städa åt dem. Och det där skäms jag fortfarande för. Att jag tycker att jag har särbehandlat mina killar. Och typ tyckt att Bianca...
Men gud vad intressant.
Mm. Och jag tycker det är hemskt när jag inser det. Att hon, jag var mycket mer irriterad på henne. Hallå, du har inte bäddat din säng, du har inte gjort det och det och det. Och så kunde jag gå in och bygga min rum och bydda hans säng och fixa. Mm. För han är pojke. Alltså,
nej. Gud, så sjukt att det är så. Och jag kan tänka mig också, med jag som är en dotter, att man har ställt högre krav på henne.
Mm. Ja, 100%. Och jag tycker det är någonting jag skulle vilja ta tillbaks, hur jag uppfostrat mina barn, så är det definitivt att liksom varit inte så curlande med mina söner och inte då krävt så mycket av min dotter, utan ha exakt samma uppfostringsmetod med sina döttrar och sina söner.
För det man gör och signalerar typ när man då säger, tjatar lika mycket på sin son som sin dotter, det är ju att det ska vara equal. Men jag håller med, och vi pratade, jag har ju kört radio i veckan då, morgonradio Energy, och då pratade vi ju också om det här med städning. Och jag erkände att typ Lennox hade haft lite fest och sov länge på morgonen, och jag går ner och städar åt honom. Alltså det är ju helt fruktansvärt. Och jag fattar, jag är ju smart nog, så jag fattar att jag gör dem en otjänst. Det är ju helt idiotiskt att jag inte bara liksom, hallå, du får städa din egen fest. Men nej, då är jag så här, nej men han är trött, det är väl skönt. Det är framförallt för att jag vill inte ha det stökigt. Och jag vet att det kommer vara en ofantlig massa tjat för att han ska städa. Så därför gör jag det bara. Du fattar.
Nej, men jag fattar. Och man gör ju bara barnen en otjänst. Jag har ju också gjort det med te och gått ner i hans rum och bara tagit en bricka. Och tagit...
Det går så fort för oss.
Ja, du ska bara ner. Alltså, alla som har sett Wahlgrens värld när Teo sparkar in dörren. Det var också så här typiskt. Man bara såg så här tydligt. Och jag bara, nej men gubben, har du sparkat in dörren? Ja, men det fixar vi. Medan Bianca bara, har du sparkat in dörren? Så att jag var ju mer... Nej, jag ber härmed om ursäkt till Bianca. Jag har varit alldeles för hård med dig. Nu måste jag kissa. Jag håller på att kissa på mig. Ser du det?
Jag ser det. Jag trycker på paus. Nu är det kisspaus. För alla poddlyssnare också. Nu kan ni gå och kissa.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Var det skönt?
Nu säger jag som Ernst sa när han var hemma hos mig och vi gjorde något inredningsreportage för 100 år sedan. Så i frågan får jag låna toaletten och så kom han ner och sa han, nu är man nykyssad och härlig.
Va? Sa Ernst det? Ljuger.
Nej, jag sa det.
Men det är roligt också att du kommer ihåg att han sa det.
Jag fandade alltid så här uttryck.
Ja.
Var är Ernst? Jo, han kör jul- och sommarprogram, eller? Ja.
Men det är roligt också, han gör ju såna här muggar med citat, inte carpe diem, men med liksom, man kan gå med skor också, eller du vet, han som alltid är utan skor. Han kanske borde göra en sån mugg. Nu är man nykissad.
Man nykissad och härlig. Men ni hörde också kanske att jag har lite problem med min röst, så jag är lite nojig också, för jag ska ha dubbla konserter, trippla i helgen. Och jag... Jag har verkligen stämmansproblem just nu. Så jag måste...
Men bubblar du det där lilla röret då?
Jag hade med mig röret till London för att jag skulle bubbla och vara duktig flicka. Och det första som händer är att jag har det ju i en plastflaska. Det är ett glasrör då som man blåser i. Och så har jag det i en plastflaska. Och typ första restaurangen som jag var på med Benjamin så glömde jag det. Och då tar ju de bara flaskan och slänger det. De tror att det är ett plaströr. Så att, ja, det är lite jobbigt.
Men, ja, okej. Men kan man inte ta vad som helst? Kan man, det går inte att ta ett vanligt sugrör. Ja.
Det ska egentligen vara i glas, liksom, men jag ska beställa nya. Men det är jobbigt med rösten.
Får ta hand om dig. Mm. Okej, men jag ska prata också om, äter du gröt? Nej. Gillar du gröt?
Ja.
Hatar du gröt?
Hatar jag gröt?
Jag bara undrar. Är du en gröthatare eller en grötälskare?
Nej, fan. Gröt med lingonsylt.
Pratar du havregryn? Ja. Mannagrynsgröt.
Mannagrynsgröt på julen, skitgott.
Nej.
Jag älskar gröt, men jag äter inte.
Är det så? Varför inte det?
Jag vet inte, jag är ingen frukostmänniska och då blir det nog inte att man
äter. Nej, man äter inte gröt till middag kanske.
Nej, inte till lunch heller. Får du till lunch, gröt?
Jag skulle kunna göra det. I alla fall, på lördag avgörs det då något så sjukt så att de har ett årligt världsmästerskap i grötkokning, World Porridge Making Championships i Skottland. Jag bara mer är fascinerad över att det finns några. För tydligen i Skottland så är, du vet, gröt is the shit. De är stolta över gröt och man gör något så här, slags havrekrossgröt. Och det är en svensk som har vunnit det. Han har så här VM-titel i gröt och nu åker han dit igen och ska försöka. Ja, men alltså man är så här...
Porridge Mastership.
Ja, World Porridge Making Championship. Jag blir så här fascinerad över hur man då, och det är liksom, okej, vad kan det vara? Det är havregryn, så här, havrekross, vatten, salt. Hur stor skillnad kan det bli på gröten?
Tydligen, fråga honom, fråga inte mig. Men, har jag blivit så här house-expert och grötexpert?
Kalle Mursell. Men anledningen till att jag pratar om det här, för att då lyssnar jag på en intervju med honom och då så här, ah, men då lagar man den här gröten och faktiskt så blir det rätt stor skillnad. Och då bedömer de då, det är blind, inte blindtest, men det är en jury som sitter och vet inte vem som har lagat vad. Och så bedömer de konsistens, utseende och smak. Och då kommer jag att tänka på en grej som jag har haft på Gotland i många år hemma hos Angelina, vår gemensamma kompis. Då har vi haft risotto-tävling.
Just det.
Och det är typ samma sak. Då tänker man så här, men hur stor skillnad kan det vara? Där kan det ju för sig vara mycket med att man har olika. Man har en svamprisotto eller en köttrisotto eller skaldjur eller vad det är.
Sparris. Ja.
Men det var rätt roligt. Tänk, tips till alla er som vill göra en rolig grej middag hemma. Då gjorde man så som tävlande. Det var väldigt prestigefyllt det där. Alla fick inte tävla. Men Magnus, min man, var med och tävlade ett år. Och då förberedde man allt hemma. Han googlade ihjäl sig. Han övningslagade. Och du vet, man förbereder allt utom själva ihoprörningen. Det är det som är tricket som man då gör hemma hos värdparet. Och så får man en slottid i köket och så lagar man det där och så lagar man en rätt stor portion och så gör man 3 fat till juryn som går ut då. Och den bedöms ju precis som den här gröten då på utseende, smak och konsistens. Och resten går ut till oss andra gäster. Så man fick liksom smaka 20 olika risottos. Det var jättekul idé. Och sen så blir det en vinnare. Och då var det ju, du vet, det var Daniel Couger. Det var ju så här fina kockar som var i den juryn där. Så att det var ju så här prestigefyllt. Och sen så vann man. Så fick man sitta i nästa års jury. Så det var mer så här prestige än att man vann och fin. Men det är en rolig middagsidé. Så att alla lagar ju den här maten. Och man fick smaka massa olika sorter.
Väldigt rolig idé. Och jag måste också säga det, nu när jag varit i London med Benjamin, och de som följer honom på Instagram vet ju hur otroligt mycket matbilder han lägger upp och hur besatt han är av...
Men han fick ju någon, du måste berätta också, av sin kompis Oscar där, hans födelsedagspresent.
Just det. Benjamin fick i födelsedagspresent av Oscar, hans kompis, att de skulle gå på 25 restauranger för han fyllde 25.
Förlåt, avbröt jag din London med Benjamin-historia först?
Ja, vi kan blanda. Så här var det. När Benjamin fyllde 25 nu så fick han av Oscar, som är vår inslagsproducent på Wahlgrens värld och också bästa kompis med Benjamin, att de skulle besöka 25 restauranger på en dag. Och det låter helt sjukt.
Omöjligt skulle jag säga.
Ja, det blev 20. De hann inte med 5. De slutade på 20 och då satt de på Sturehof och hade enorm matkoma, kan jag säga, på kvällen. Men jag har också förstått hur Benjamin gör nu när jag varit med honom i London. För att för det första så äter man, för vi körde kanske, vi kunde nog köra en 7 restauranger på en dag.
Va?
Lätt. Men då går man liksom... Då tar du på varje restaurang du är, så tar du kanske in 2 halva pastarätter som du delar på. Så om du tänker att om du går på den här restaurangen, så tar vi in 2 pastarätter, en halv portion av varje. Och så delar du på det. Sen går du till nästa restaurang och där tar du in en sallad och det. Och så tar du hela tiden halva portioner och så delar du på allting. Så det blir mer en smakupplevelse. Mm. Man äter sig aldrig mätt på varje restaurang. Och sen är det stora tricket, gå. Vi gick så mycket i London så att jag har inte gått så mycket. Benjamin är supervan. Han säger han går ju minst 14 000 steg om dagen. Och jag har varit ganska dålig på att gå. Vi hade ju en tävling, du och jag, ett par några stycken.
Jag håller på. Det är ju en jätterolig app som jag kan tipsa om, som heter Social Steps, som man då kopplar upp sig. Så att du och jag var kompisar ett tag, då såg jag hur många steg du hade tagit. Och då blev man lite pepp på att ja, men jag går lite till, så vinner jag över Pernilla till exempel.
Ja, men precis. Och grejen är att om du då gillar att äta mycket och tycker att det är en upplevelse och testa mycket mat och allting, så du kan ju inte bara sitta hemma still och bara äta och äta, såklart. Det måste ju sluta sig själv. Men ett, ät dig aldrig mätt, utan ät bara lite på varje restaurang, för det handlar om att få uppleva smaken. Egentligen räcker det att ta en tugga. Oh shit vad gott, eller det här. Och så får man liksom en upplevelse av det. Men gå. Och som i London, herregud, vi har gått så mycket, vi har sett så mycket. Ja, det är ju bästa sättet att uppleva och gå.
Jag älskar London också, jag måste åka dit.
Det var helt underbart. Och sen var vi faktiskt på Niklas Ekstedt, som då har restaurang i Sverige som heter Ekstedt. De har en stjärna. Och han har ju öppnade ju precis efter pandemin, öppnade han restaurang i London, Ekstedt i London. Och det var också otrolig upplevelse att äta 3-rättersmiddag där med honom. Och han har ju då, specifikt i London så är det ju att han har en stor ugn, så han röker allting. Så vi åt alltså rökta musslor, nej, förlåt, fått rökta ostron på ett sätt som var tillagat. Så, det var så gott, det var så gott allting. Det var så en upplevelse. Och då hade han ju ett bröd som stod i den här elden i ugnen hela tiden. Och då sa jag, jag har en livsfilosofi. Och det är att man får aldrig tacka nej till varmt nybakt bröd.
Och jag har det med champagne.
Ja.
Aldrig tacka nej till champagne. Även fast det är på morgonen och det är inte riktigt läge. Ja, man inte kör bil då kanske. Men bara det där, några klunkar, det kan man ta.
Absolut, och jag gör samma sak med bröd. Går du på diet eller vad du än gör, tacka aldrig nej till nybakt varmt bröd. För du kan ta en liten bit och så bara smaka på det här och bara få den här känslan i munnen. Och sen kan du hålla igen på resten eller du kan ta några steg extra eller vad du nu vill. Men jag skulle aldrig klara av att vara någon sån här LCHF-människa eller någonting. Eller känna förbud eller skam eller skuld. Utan ät och må bra och njut, men ät med måtta. Och äter du lite extra, så gå extra steg. Du behöver inte liksom stänga in dig på gymmet eller göra något avancerat som du kanske inte klarar av. Ja, men så länge du är frisk och inte handikappad och kan gå, så gå om du kan. Ta trappen om du kan istället för hissen. Alltså den här vardagsmotionen. Jag tycker det är så häftigt att se Benjamin. Vi bodde på 6:e våningen. Han tog trapporna varenda dag. Mm. Han bara, nej, jag tar inte hissen. Det här är min motion.
Men det jag känner, Pernilla, är det inte orättvist för restaurangerna som kommer liksom senare? Förstår du? Alltså, hungern är ju bästa kryddan. Jag tänker på Benjamin och hans 28 restauranger eller vad det nu är. Förstår du att i början så är man så här, vad gott. I slutet så är man ju bara, jag tar ju inte en pasta som 30:e rätt.
Nej, då får du ju avsluta med dessert såklart. Och du vet att man har ju en förrättsmage, en varmrättsmage och en dessertmage. Och min dessertmage är ganska stängt, för jag är inte så förtjust i sötsaker.
Min är störst.
Mm, ja, och då kanske du håller igen på något annat och så här. Och sen är det ju samma sak där. Herregud, varför skulle man säga nej till någon bulle? Du kan ta en... Vi var ju i London på kanelbullens dag. Ah. Tror du Benjamin var? Han var riktigt ledsen. För honom är det en stor dag. Han bara, nej men du fattar inte mamma, vi är i London på kanelbullens dag. Jag måste hitta en kanelbulle, det här är jätteviktigt. Jag bara, så viktigt är det inte. Jo, det är kanelbullens dag. Det är viktigt för hela svenska folket. Ja, inte som midsommar, julafton, påsk, inte riktigt.
Det har blivit så många sådana dagar nu. Det är liksom nudlarnas dag, det är vodkans dag. Mm. Det finns ju, men det känns ändå som att kanelbullen och semlan kanske också, det är lite så här fetisdan, är lite så här speciell. Jag åt en kanelbullesemla, det var inte helt fel.
Okej,
jag
hade ju noll behov av att äta en kanelbulle på kanelbullens dag, det kan jag säga. Men vi lyckades få tag på en, och då tog jag en tugga och den var väldigt god.
Du, jag vet faktiskt att Benjamin när han reser till ställen googlar ju supermycket på var han ska äta någonstans. Alltså det är väl, han gör ju värsta schemat. När vi var borta så mejlade ju han, hit ska ni gå. Ja, ja. Och när vi tyckte att det låg lite långt bort så kunde han liksom inte förstå problemet.
Nej, han var verkligen så här, för vi var så här, nej, tog ni den restaurangen jag sa? Nej, för den låg 45 minuter med taxi. Nej, men vad var problemet?
Men i alla fall, det finns ju något som heter TripAdvisor som säkert många har koll på. Så ska man resa någonstans så kan man gå in där och så kan man välja då aktivitet, resemål och om man vill äta lunch eller middag. Så här. Och så ger man betyg. Så då, Benjamin går ju på de toppbetygen. Så där.
Ja, men jag tror inte att han gör det. Jag tror att han gillar att hitta hål i väggen ställen. Mm.
Som inte... Men även de får ju betyg. Så att även hål i väggen får ju bra betyg. Mm. Men i alla fall, TripAdvisor, där kan man också skriva en recension. Och jag har hittat en liten artikel här med brittiska turister som har klagat på resemålen de har hittat.
Ja, vad roligt.
En har skrivit så här, om jag ska skriva recension på Bronx Zoo. Djuren på zoo såg väldigt ledsna ut och fick våra barn att börja gråta. Kan de inte lära djuren att le mer?
Okej.
Okay. En som är vilse i Spanien skrev så här, gatuskyltarna var inte på engelska. Jag begriper inte hur någon kan hitta här.
Nej, typiskt.
Ja, typiskt. Ska vi se här. Indisk mat
Till min fasa serverade alla restauranger mat med curry. Jag tycker inte om stark mat, säger den här personen som då åkt till Indien. En som är på smekmånad skrev här: elefanterna på vår smekmånadsresa var uppenbart upphetsade, vilket gjorde min fru upprörd och jag kände mig otillräcklig.
Nej men gud, man kan ju inte jämföra sig själv med en elefant om man är man, alltså snälla.
Ja, ska se om jag hittar någon annan innan jag...
Och man kan inte klaga på elefanterna heller.
Nej, de bara, ursäkta, fuck you, ni har stängt in oss på ett zoo. We don't care.
We don't care.
Ja, en som är på en thailändsk strand där. Sanden var alldeles för sandig. Jag fick sand i kläderna och det var svårt att få bort från huden. Ja.
Ja. Typiskt.
Typiskt sand. Här. Är du sand- eller poolmänniska?
Ja, men jag är nog... jag vet, Oliver, min son, han klarar inte av sand. Det går inte. Han vill aldrig följa med till stranden för han tycker så vidigt med sand. Ja, jag är nog pool, kanske.
Ja, jag är också pool.
Jag tror det.
Det Magnus är hav. Jag undrar om man är så här... Man dras till så här, en som då... För Magnus, det är ju, när man väl är i havet så är det ju väldigt härligt. Men det är inte så här, åh, jag skuttar ner. Det är lite för kallt. Nej, nej, cool.
Nej, men när jag är i mitt hus i Marbella, då har jag ju noll längtan till stranden. Mm. Nu när jag har en egen pool. Innan så var det så här, åh, då kanske jag är så här, gud, ska jag åka ner till en pool och betala pengar för betala för solbädd. Mm. Eller ska åka ner till en strand, så kan du betala för solbädd där också. Men ja, jag vet inte. Jag är nog både och. Mm. Får jag ge ett London-tips?
Ja!
För att mitt första minne av...
Piccadilly Circus.
Men Piccadilly Circus måste du åka till. Det är ju helt sjukt. Vet du att när jag stod på Piccadilly Circus nu så var det någon... Vi hörde någon som stod och fotade och la upp. Och vi hörde att de spelade Piccadilly Circus med sin iPhone. Och sen, de tittade inte på mig eller oss. Och de verkade inte vara svenskar. Och jag bara så här, gud vad sjukt. Varför spelar de Piccadilly Circus när de inte har någon koll? Och då sa Benjamin, vet vad han tror är? Att om du står där och så googlar du, trycker upp på Spotify, googlar Piccadilly Circus, så kommer antagligen...
Ja, det finns väl säkert ingen annan Piccadilly Circus-låt. Så även om du...
Jag tror inte det.
Nej, men även om du är utlänning och... vill sätta ett soundtrack till din lilla Piccadilly Circus-film du har gjort, så kommer den nog upp.
Exakt, det är helt sjukt.
Men var det så här, hello, it's me, it's me.
Nej, men de brydde sig inte. Inte för fem öre. De hade ingen aning om. Det var därför, för jag får jättemycket filmer och bilder från svenskar som står på Piccadilly Circus och lägger upp. Men de här människorna var inte svenskar. Det var det som var så roligt. För att vi bara, och då insåg vi att, men gud vad sjukt. Det är som, ja men det är så. Om du är utomlands och du ska lägga upp någon bild någonstans ifrån, så tar du värsta. Men då måste jag säga, eftersom jag kommer inte ihåg om det var mitt första London-minne eller New York, men Shake Shack är ju liksom den första så här hamburgerminnet av en snabbkedja som var så mycket godare än det vi kan erbjuda i Sverige.
Är det lika gott fortfarande?
Nu var jag inte på Shake Shack den här gången, men Shake Shack är bra.
För att jag var ju där i USA och fick också så här, oh my god, det här är godare än allt annat. Men nu har man blivit lite finbörjarvan.
Faktiskt, så är det ju. Och jag tycker fortfarande att Five Guys är inte lika bra. Men jag tycker Shake Shack är bra. Men vi sket i Shake Shack den här gången och så bara körde vi Bleaker. Och Bleaker Burger, jag säger bara, hallelujah moment. Om ni är i London, jag har ingen aning om de finns i New York, kan inte det. Men kör Bleaker.
Är det en kedja som finns lite här och var?
Det är en kedja, men den är mindre än Shake Shack. Men de ligger typ mitt emot varandra och kostar väl typ ish lika mycket.
Så sugen på att åka till London och äta på Bleaker och titta på ABBA.
Och gå på musikal. Det finns så mycket musikal. Jag sa det till Benjamin, fan vad jag dör för den här stan. För att jag som är liksom uppvuxen... musikal, alltså jag, ja, det var ju på musikalscenen jag gjorde debut när jag var 11 år, och sen dess har ju musikal varit mitt liv. Att komma till en stad där det finns så mycket musikaler och så mycket teatrar, jag vill åka dit någon gång och bara gå på musikal två gånger om dagen bara. Kim och Linus var ju där samtidigt som vi, och de är så roliga, för först gick de på Tillbaka till framtiden som går där som musikal, som var, ja men de tyckte den var helt okej. Det fanns vissa saker som var bra, vissa saker som var mindre bra. Men sen så ringer vi dem på dagen, vi bara, ska vi ses, käka lunch? Nej, vi ska gå mitt på dagen då, så här. Vi ska gå och se Pretty Woman som musikal. Och då, vi tror att det här kommer vara jättedåligt. Men då går man dit med inställningen att det här kommer nog vara katastrof. Men kul ändå att se. Och det var katastrof.
De sa, det var kul ändå att se.
Ja, men för det blir en upplevelse också ibland att bara se något som är fruktansvärt dåligt.
Gud, ja. Nej, men jag gillar musikal. Det är också...
Har du sett Wicked?
Nej.
Ja, ah, jag såg den för andra gången. Mm. Nej, men den är så bra. De sjunger så sinnessjukt bra. Alltså. Vad sa du? Vad ville du säga? Du gillar musikalmän?
Nej, men jag gillar musikal. Det känns som att det delar upp mänskligheten i två. För det är musikalmänniskor och inte musikalmänniskor. Jag gillar ju Chess väldigt mycket. Jag har inte sett den på scen. Jag gillar bara egentligen skivan, musikalskivan.
Jag ska avslöja en sak nu. Musikal älskar som är. Jag har varken sett Chess eller Mamma Mia på musikal. Har du sett Mamma Mia?
Nej.
Ska vi åka till London och se Mamma Mia?
I'm with you.
Chess tror jag är över.
Du, apropå schack, spelar du schack?
Nej, ja, man måste vara smart.
Just det, du har bara jätteliten hjärna. Nej, men jag tänkte faktiskt prata om schack. Världens bästa schackspelare, som då heter...
Jacques Brel.
Han är norsk, han heter Magnus Carlsen.
Ja.
Han är ung, han har liksom vunnit... Han har vunnit så sjukt mycket rad. Han är 19 år och har vunnit 53, alltså stora tävlingar utan en enda förlust. Tills nu. Du fattar inte vart den här historien ska landa. Nej. Det är säkert många som har hört talas om det här. Men tills nu, han är så helt oövervinnerlig liksom. Denna 19-åring, rätt coolt. Men så kommer då hans motståndare Hans Niemann, som också han faktiskt har gjort en snabb karriär. Han för 3 år sedan var han 16 då och han togs in på topp 100. Och så ska han då möta den här världsmästaren Magnus Carlsen och då så vinner han. Alltså helt sjukt otippat. Och då börjar han bli helt tokig, den här Magnus Carlsen, och som blir besegrad av den här 19-åringen. Och så skakar de hand och han lämnar bordet. Och sen hoppar han av hela den här tävlingen, vilket man verkligen inte gör. Men nu går snacket på stan att den här... Sen vet vi inte om det är så, men även Elon Musk har twittrat om det här, att den här... Hans har fuskat. Och hur har han då fuskat? Jo, de tror att han har stoppat upp en sexleksak i rumpan.
Vänta, va? Okej.
Ja. De tror att han har liksom stoppat upp någon sån här kulor, elektriska kulor, analkulor. Jag läser det här rakt över. Och som ger...
Jag vet verkligen inte var det här ska sluta.
Nej, de säger att han har fuskat. Alltså han har vunnit schackpartiet genom att ta elektriska kulor i röven som ger signaler som visar vilket drag han ska göra. Men för mig är det helt... Hur ska ens det gå till? För det här är liksom som artiklet och snacket går. Har han haft elektriska kulor i röven? Och jag bara, hur... signalera dem. Vi säger då att det finns någon så här dator, Blue bla bla bla, som är snabbast i världen på schack, då säger vi. Vi säger att den är kopplad bara helt hypotetiskt till hans elektriska kulor i röven. Hur ska de kunna, vad är då så här, flytta tornet? Är det bi, alltså hur flytta kungen? Hur ska han ens kunna liksom läsa?
Ja, men det är ju, om jag hade tänkt att det var en pokermatch, då hade man kunnat tänka att det sitter någon på andra sidan som ser motståndarens kortlek och ser och skickar signaler.
Det verkar helt sjukt.
Den radiostyrda kulorna i röven. Men
de kan inte liksom förstå hur han... Nu ser jag här att det är, liksom det är den här Hans som är 19. Den här Magnus Carlsen är tydligen äldre. Det är Hans då som är så ung. Och det är liksom helt sjukt att han, den här unga killen, bara bam, bam, bam. Från att gå från att liksom ha varit topp 100 till att slå världsmästaren. Och därför är det ingen som kan... Lite så här tragiskt, men tänk om det är så att han faktiskt har vunnit på riktigt. Nej, då börjar de liksom genast... tro att det är elektriska kulor i röven.
Nej, det var det sjukaste jag hört. Ja. För att grejen är att i schack så handlar det om att man ska tänka vad som är bästa draget. Det finns ingen i kortspel eller poker, då kan du ju tjuvkika. Jo, men på handen. Det kan man ju.
Men tjuvkika, men det är ju fuska, Pernilla.
Jo, men då kan man ju fuska. Om jag står, om du och jag har en pokermatch och så står jag på andra sidan och så skickar jag en signal till dig i din röv på att jag ser att motståndaren har vad han har på sin hand och så har du kulor i din röv som jag har en fjärrkontroll i min hand, så skickar jag det till dig och så bzzzt, så förstår du att oj, jag kan inte göra det här. Men i schack så handlar det om att tänka.
Ja men det är ju ett spel. De har ju övat in olika scenarier. Ja. Ja. Nej, väldigt sjukt i alla fall. Det var du som började prata om musikal och chess. Det var därför jag kom att tänka på det. I alla fall, det som alla snackar om nu, det är att de är lite förnärmade att den här Magnus Carlsen, alltså han som är supervärldsmästare, att han hoppade av då bara för att han blev slagen av den här 19-åringen. Och så, ja, vi får väl se vad som händer. Men det är snacket i schackbranschen är att det var fusk med elektriska kulor i röven.
Okej, okay, och det är inte Magnus Carlsson.
Då undrar man, nej, men då undrar man om det är dop i vanliga sportgrenar. Då gör de ju dop, tar de blodprov, dopingtester. Hur ska de med schackspelare? Ska de liksom in och göra en så här kroppsvisitation i röven då? Eller?
Ja, finger i röven och sen får man se.
Okej, vi ska avsluta den här podden. Vi ska umgås lite med våra män som sitter där artigt. Och,
de sitter där ute i köket. Och Sofia har köpt så fina ost...
ostnamnbrickor i emalj som jag blev lite kär i. Som jag tycker... Så man kan spara. Så köper man dem. Det står liksom brie och camembert, står inte... Blue och men, sånt där.
Brie, gorgonzola, de var så fina.
Okej, Pernilla.
Ja.
Jag tänkte, den här låten, jag blev helt besatt av den. Jag tycker den är så jäkla rolig. Den heter Xanadu. Och då tänker du, det är...
Xanadu.
Ja, det är den med, vad heter hon då, som var med? Olivia Newton-John.
Ja.
Nej, det är inte den. Det här är en mongolisk techno-halssångare. Hänger du med?
Ja.
En mongolisk technohalssångare som gör någonting som han heter då, han sjunger med falska stämband typ. Alltså han sjunger med halsen. Och det här är, han heter Oet Ocean. Ometel Ocean eller något sådär konstigt.
Falska stämband.
Ja. Han är alltså, det är en mongolisk sångare och det här har blivit en jättehit. Och jag kan inte lyssna nog. Och det här är techno. Håll i hatten. Det här är så himla bra. Puss och kram på er och glöm inte bort att livet är som en penis.
Och ni är värdefulla.
Do.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.